Så vi är inne i en predikoserie genom de 12 mindre profeterna. Och nu är turen framme hos profeten Habakuk som listar in sig som den 8:e av de 12. Och de kallas för mindre profeterna av den enkla anledningen att böckerna är relativt korta. Men de här profeterna är inte små i någon annan bemärkelse än vad som gäller böckernas längd. Som profet så är Habakuk gudomligt inspirerad och med fullmakt att föra Guds talan. Och utöver profettiteln så vet vi inte så mycket om Habakuk. Det som står om honom är att han är en profet. Faktum är att han inte nämns i någon annan bok i hela Bibeln. Han är inte omskriven någon annanstans än i sin egna bok. Och där nämns hans namn 2 gånger. Så vi har ingen uppgift om varifrån han kommer. Vad han hade för yrke eller vilken släkt som han kommer ifrån. Annars är det rätt så vanligt i Bibeln att man får någon slags hint om författarens härkomst eller annat. Men för Habakuk så ges vi inga detaljer. Så det lilla vi kan veta om honom, det är det som vi kan utläsa indirekt från hans bok. Vi kan förstå att han är en bönens man. Det ser vi redan i andra versen, att han har länge ropat på hjälp till Gud. Herre, hur länge ska jag ropa på hjälp? Frågar han Gud. Så han är en man som har lärt sig att vänta länge på Gud. Att vänta på hans svar. Och även om svaret dröjer så fortsätter han att be till honom. Och genom boken så fortsätter han att ställa frågor till Gud. Han får svar så småningom. Men vi kommer att se att svaret han får ändå inte skänker honom ro. Istället så blir han uppskakad. Och hans respons i det läget, det är inte att rata Gud. På grund av hans besvärliga svar så han fortsätter att söka Herren. Han är en bönens man, så när han inte får svar så fortsätter han att be. Och när han får svar så fortsätter han att be. Och följden av allt bedjande, det blir att han dras allt närmare Gud. Han lär känna den allsmäktige på ett allt djupare plan. Fastän han får vänta på bönesvar, eller för att han får ett bönesvar som ställer allting på ända och marken rämnar under honom, så blir hans relation till Gud allt starkare. Och det har ett större värde än själva bönesvaret i sig. Bönen knyter honom närmare Herren och den stärker hans trofasthet till Gud. Uthållig bön är värt mycket mer än det bönesvar vi kan tänkas få, eftersom vi får en starkare relation till vår far. Men vi vet som sagt inte så mycket mer om Habakuk, och jag tror också att det är helt i linje med bokens syfte. Gud inspirerade Habakuk till att skriva ner den här boken på ett sådant sätt att dialogen med Gud, det står i centrum. Och speciellt Guds svar står i fokus. Det är vad som borde fånga all vår uppmärksamhet. Vi ska inte bli kringledda till oväsentliga frågor, utan fokusera på det budskap som Gud vill föra fram till sitt folk genom sin profet. Men först så behöver vi veta något av den historiska kontext som boken kom till i. Vad som är bakgrunden här. Och vi får gå tillbaka några 100 år i tiden till kung Salomos tid. Salomo, han var ju sonen till kung David som började sitt styre bra, men som slutade i andligt och moraliskt förfall. Efter Salomo så splittras riket i Nordriket Israel och Sydriket Juda. Och i båda rikena det styr Guds frånvända kungar som gör allt. De gör att det andliga förfallet bara fortsätter. Och det må ha funnits enstaka kungar i Sydriket som var gudfruktiga. Men totalt sett så var det andliga förfallet liksom en stadigt nedåtgående trend. I både Israel i norr och i Juda i söder. Och det slutar med att Nordriket, Israel, det blir intaget av Assyrierna år 722 f.Kr. Folket blir tillfångatagna och bortförda till Assyrien. Och sedan så får vi vänta ungefär 80 år till från Israels fall till dess att Habakuk trädde fram som profet i Juda. Så när Habakuk trädde fram så ligger bortförandet av Israel ett par generationer tillbaka, och Assyrien är fortfarande en stormakt. Men det finns samtidigt ett litet folk som Habakuk nämner i vers 6, kaldéerna. Kaldéerna var ett arameiskt folk som levde kring Babel i nuvarande Irak. Och det frigjorde sig från Assyrien i det som blev startpunkten till det babyloniska väldet. Så när Habakuk nämner kaldéerna så vet vi att Babylonien har inte blivit en stormakt ännu, utan vi befinner oss precis i gryningen av den tid då det babyloniska väldet växer fram. Så småningom kommer Babylonien att erövra det assyriska riket och bli en ny världsmakt. Och Juda står då inför samma öde som Israel. De kommer bli invaderade, tillfångatagna och bortförda. Så hur är läget i Jerusalem i den här tiden? Vi får ett antal ledtrådar från Habakuks klagan i de inledande verserna. Han beskriver sin omvärld med ord som våld, ondska, fördärv, tvister och gräl och en förvriden rätt. Så det råder inget tvivel om att landet präglas helt av synd och ondska. Det spelar ingen roll åt vilket håll han tittar. Ondskan konfronterar honom från alla sidor. Och det är det här tillståndet hos sitt folk som Habakuk inte mäktar med. Han vänder sig till Gud med sin klagan. Varför gör Gud ingenting? Och denna Habakuks första fråga, det blir predikans första del. Habakuks andra fråga som handlar om Guds rättfärdighet, det blir predikans andra del. Och sedan avslutar vi med den tredje och sista delen om Habakuks bön och lovsång. Så vi har framför oss Habakuks två frågor och sedan del tre om Habakuks bön och lovsång. Så vi börjar med fråga ett. Varför går inte Gud till rätta med sitt folk? Jag tror att det är lätt för oss att sympatisera med Habakuk i den här frågan. Varför är Gud så tyst när det finns så mycket lidande och fördärv? Hur kan han se på all ondska och bara låta det bli värre och värre? Fortsätter det på den här vägen så kommer folket att förgöra sig själva. Hur kan Gud som är så helig och ren fortsätta att betrakta sitt folk när de framhärdar i synd? Hur kan han stå ut att inte göra något när folket drar en sådan skam över sig? Och de drar vanära över sig själva och de smutsar ner Herrens namn. Ondskan har gått så långt att de till och med har förvridit lag och rätt. Habakuk skriver att deras tvister och gräl gör så att lagen blir utan kraft och rätten aldrig kommer fram, vers 4. Lagen blir utan kraft och rätten kommer aldrig fram. Ordagrant står att lagen blir stillastående eller paralyserad. Det är som att lagens pulsslag har tystnat. Guds lag som de fått genom Mose, som är källan till allt som är gott och rätt, det finns inte längre kvar i människornas hjärtan. De är utan kärlek till lagen. Vad är det som återstår i det läget? Istället så får synden fäste i deras hjärtan. Och synden blir vanemässig. När Guds ord inte blir undervisat med auktoritet så börjar istället syndiga vanor att slå rot. Och det finns liksom en direkt korrespondens här mellan undervisningens varande eller syndens varande. Saknas undervisning inom ett område så är synden snabbt framme och tar över det området. Den amerikanska evangelisten Dwight L. Moody fångade väl i orden: antingen håller Bibeln dig borta från synd, eller så håller synden dig borta från Bibeln. Antingen bekämpar vi synden med Guds ord och låter ordet forma våra liv, eller så låter vi Guds ord ligga oläst och verkningslöst. Och sakta men säkert så river vi ner våra försvarsmurar mot synden. Det är en ständig kamp i våra liv som kristna. Och det här är också en fråga för vår tids kyrka. Blir hela Bibeln predikad i våra svenska kyrkor? Eller finns det bibeltexter och ämnen som vi undviker, som är för känsliga i vårt politiska klimat? Blir Guds ord utlagt rent och klart? Eller kvävs det till förmån för våra mänskliga idéer och uppfattningar? Vågar vi stå upp för Bibelns sanningar eller skäms vi för dem? Tar vi Bibelns sanningar för sanna eller betraktar vi dem som fiktiva händelser och myter? Bibeln måste vara grunden för det som är sant och rätt. Och när det inte finns någon biblisk grund för rättvisan, då blir det som är rätt och fel baserat på människors egna uppfattningar. Men utan Guds lag så finns ingen rättvisa i praktiken. Rätten blir verkanslös. Att skipa rättvisa, det blir som att skjuta iväg en pil från en ospänd båge. Och det kan ge sken av styrka och handlingskraft. Men det är helt utan verkan. På samma sätt som pilen från en ospänd båge kommer till korta, så kommer också rätten till korta. Rätten kommer aldrig fram, klagar Habakkuk. Och klagan fortsätter i vers 4 med att den ogudaktige omringar den rättfärdige och rätten förvrängs. Så rätten har blivit förvrängd så att den rättfärdige straffas och den onde vinner rätt. Och när rätten slutar att fungera rätt, då blir det som det som skulle vara botemedlet värre än själva sjukdomen. När vi läser vers 4 här i början av Habakkuk, så verkar det som att det juridiska systemet blivit korrupt. Att domare och rättsväsendet faller offer för påtryckningar. Och det innebär i så fall stora problem för hela samhället. Men det kan också finnas en innebörd här att det på ett personligt plan blivit allt svårare att vandra Herrens vägar. De ogudaktiga visste om att de hade övertaget. De behövde inte frukta någon vedergällning. Som någon dristade sig till att lyfta ett ord emot dem, så blev han omringad och tystad. Det sociala stigmat av att vara annorlunda, det blir ett maktmedel i händerna på de ogudaktiga. Så varför gör Gud inget? Hur kan han betrakta all ondska utan att agera? Men Gud ger ett svar till Habakkuk. Se, säger han. Se och häpna över det som jag kommer att göra. Jag ska göra en gärning i era dagar som ni inte kommer att tro. Och hans svar visar sig vara något som Habakkuk inte alls hade förväntat sig. Att en främmande armé ska erövra landet, förstöra huvudstaden och templet, föra tusentals judar till fångenskap i Babylon. Och när Gud säger till Habakkuk att han ska se på de hedniska nationerna runt omkring och häpna, så är det ett svar som Habakkuk aldrig hade räknat med. Kanske hade han hellre hoppats på en väckelse i landet, att folket omvände sig och på det sättet undgår Guds vrede. Men att Gud skulle låta hedniska kaldéer erövra och straffa juda, det var nog både svårsmält och svårföreställt. Det var ett budskap som ingen kunde tro, även om det berättades för dem. Men så verkar det också vara med Guds domar. Människan tror aldrig att Gud är uppriktig, inte förrän domen väl kommer. Så var det på Noas tid, innan floden kom med dom över världen. Och så var det också på Habakkuks tid, innan kaldéerna kom med dom över Juda. När vi läser profetian om hur kaldéerna kommer att behandla det judiska folket, så är det tydligt att det finns en koppling mellan folkets synd och det lidande som senare kommer drabba dem. Och det synder som folket har begått kommer att slå tillbaka mot dem själva. Det blir som en bumerang-effekt hos synden. Bumerangen vänder tillbaks till den som kastade den. Och synden slår tillbaka på samma sätt. Det gömmer sig några exempel på det här i texten som vi ska titta på. Gud hade ju utvalt ett folk genom Abraham. Det judiska folket som är Guds egendomsfolk. Och de är Abrahams barn. Som Abrahams barn så hade de del i Guds löfte till Abraham. Och de var garanterade att bli ett stort folk. Med ett evigt förbund och ett evigt land. Och de var ju rätt så smickrade av att vara hans folk. Och med det så blev de ganska så egenkära. Som Guds egna folk så började de därför inte frukta Guds hot, tänkte man. Men Guds utvalda folk hade ju tappat alla sina karaktärsdrag och blivit som hedningarna i sin ondska. Så Gud manade dem att se ut över hedningarna efter det som han har valt ut att vara instrumentet för sitt missnöje. Och det är som att Gud bestraffar deras egen kärlek. Och det får slå tillbaka att Gud som en gång valt ut dem nu skulle välja ut de här kaldéerna som inte hörde till de utvalda. Så Gud väljer ut de outvalda för att tukta de utvalda. Så där ser vi hur syndens verkan vänder tillbaka som en bumerang. Och deras lag och rätt har blivit så förvrängd att den ogudaktige kunde styra och ställa över den rättfärdige. Den rättfärdige fick ge vika för den ogudaktige. Så de har vänt upp och ner på lagen. Men också här så kommer synden tillbaka som en boomerang. Kommer tillbaka och slår ner på dem. För se här, Gud kommer låta hela folket behöva underkasta sig kaldéerna, som det står i vers 7. Själva avgör vad som är lag och rätt. Judarna har förvrängt lagen så att den blivit utan kraft och rätten har inte kommit fram. Det som kommer drabba dem nu är att ett helt annat folk med en helt annan lag kommer att ta över dem. Och det som Gud säger att vill ni förvränga lag och rätt efter eget tycke så får ni också utstå samma mynt. Och det som har varit orättvisa och obarmhärtiga hamnar i händerna på dem som är av samma skrot och korn. Som är lika orättvisa och obarmhärtiga som de själva. Deras synd slår tillbaka mot dem själva. Och den vänder tillbaka till mot dem som en utkastad bumerang. Ett sista exempel på syndens bumerang-effekt ser vi det våld och fördärv som plågade Juda. Habakkuk klagade till Herren över det våld och den förödelse som han såg i samhället. Och Herren svarar att straffet blir detsamma som synden. Och är det något som utmärker kaldéerna så är det deras våldsamhet. Vers 9. Alla kommer de med våld i sinnet. Stridslystna rycker det fram. Och från vers 11. Deras egen styrka är deras Gud. Judarna hade tagit till våld istället för att älska sin nästa. Så de bröt mot sin lag om att inte hämnas och inte hysa agg mot någon i sitt folk. De var grälsjuka och våldsamma och hade tagit lagen i egna händer. Herren svarar med att sända kaldéerna som gör precis samma sak. De låter sin egen styrka vara deras gud. Våld och fördärv följer deras väg. Och Gud säger till sitt folk att det som ni gjorde mot era egna, det kommer nu att göras mot er. Det kommer tillbaka på er. Och man kan förstå om Habakkuk blev något ängslig när han får höra vad framtiden bär i sitt sköte. Och det ser ju onekligen ganska dystert ut. Det finns ingenting som han kan göra. Det finns ingenting som han kan förändra. Det som Gud har sagt, det kommer att ske. Det kommer en dom. Det börjar redan torna upp sig i mörka moln i horisonten. Kaldéerna, de är skrämmande, fruktade, hånfulla och hänsynslösa. Av allt att döma så verkar hoppet vara ute för det judiska folket. Men Habakuk, han vänder sig på nytt till Gud, och det leder in oss in i predikans andra punkt. Habakuks andra fråga. Och det första han gör är att söka förtröstan. I vers 12. Visst har du alltid varit till, Herre min Gud, min helige. Visst har du alltid varit till. Och det Habakuk säger är att en gång så har du valt ut oss att vara ditt folk. Och vi är ditt egendomsfolk och du är vår Herre. Du som är av evigheten och alltid har funnits. Du som är oföränderlig, vars avsikter och vilja alltid står fast. Du Herre, du evige och oföränderlige, kommer aldrig förkasta ditt folk. Du kommer aldrig släppa taget om oss. Du kommer aldrig låta oss gå under. Du har makt över alla våra jordiska omständigheter. Så för Habakuk så är den direkta slutsatsen att vi kommer inte att dö. Vi ska inte dö. En evig, oföränderlig och allsmäktig Gud kan inte låta sitt folk dö. Så Habakuk, han söker förtröstan hos Herren. För utåt sett så ser deras framtid inte så ljus ut. Det ser inte ut som att de har någon framtid alls. Men han vet vem som är deras Herre. Han hyser inga tvivel om Guds karaktär. Gud kommer stå fast vid sina löften. Han kommer låta dem få leva. Men lite längre ner i texten i vers 13 så frågar han Gud hur han bara kan se på det trolösa och tiga när den ogudaktige slukar den som är mer rättfärdig än han. Han är med på att Gud behöver straffa sitt folk, och det är precis vad de förtjänar. De har syndat, och en rättfärdig Gud behöver straffa den som syndar. Men hur kan Gud som är så ren och så helig, som inte står ut med att se någon orätt, hur kan han använda ett ont folk för att straffa dem? Kaldéernas ondska, det är ju värre än judarnas ondska. Och de är ogudaktiga från början till slut. Det finns liksom inga chanser att de skulle omvända sig överhuvudtaget. Hur kan Gud straffa sitt eget folk genom ett folk som är betydligt värre? Hur kan Gud mån om att straffa sitt eget folks synd i samma veva släppa fram efter värre synd? Vad säger det om Guds renhet och hans godhet? Och här så kommer vi in på det klassiska teodicéproblemet. Om Gud är så god, hur kan det finnas så mycket ondska i världen? Och vi ser att Habakuk kan formulera sin fråga, sitt teodicéproblem, och han ställer sig på sin vaktpost för att invänta Guds svar. Så han står på vakt, bildligt talat, och fullt fokuserad på vilket svar det är som Gud kommer ge honom. Om Gud är så god, hur kan det finnas så mycket ondska i världen? En god, kärleksfull, mild och allsmäktig Gud kan inte vara förenlig med en värld som domineras av så mycket ondska som vi ser idag. Det här är ju ateisternas första och främsta argument emot Bibelns Gud. De säger att den Gud som vi möter i Bibeln är kärleksfull. Bibelns Gud är god. Bibelns Gud är helig. Bibelns Gud är vis. Bibelns Gud är allsmäktig. Och i en värld som har så mycket ondska i sig så kan inte Bibelns Gud existera. Hur kan du säga mig att Gud är alltigenom kärleksfull, alltigenom god, alltigenom helig, allvetande och allsmäktig, och samtidigt förklara för mig att det finns ondska? En bibel som presenterar en sån Gud är inte trovärdig, hävdar ateisten. Och vi ska se att Bibeln har ett svar till oss. Ett svar som borde få ateisten att lämna sin ståndpunkt och byta sida. Som borde få honom att prisa Gud istället för att avvisa Gud. Och jag vet med mig själv att mina tankar har vandrat fram och tillbaks i den här frågan. Och typiskt så går tankarna åt det här hållet. Gud har gett oss möjlighet att välja mellan gott och ont. Och vi har valt att leva ut det onda. Alltså bär vi hela ansvaret för ondskans existens. Det är inget som Gud kan hållas ansvarig för. Hade Gud tagit bort alla oss människor från jorden så hade ingen ondska funnits. Men det finns en svag punkt i den här tankegången. Det finns en sten i skon om du så vill. Det är Gud som har gett oss möjligheten att välja mellan ont och gott. Hade Gud inte gett oss möjligheten att göra ont så hade vi inte gjort ont och ondskan hade inte funnits. Men Gud har gett oss förmågan att kunna välja det onda och det är något som utmärker oss som människor. En ko har liksom aldrig några onda avsikter. Det är bara människor som har fått den förmågan. Han kunde väl ha låtit bli att ge oss den förmågan och göra oss lite mer som kor. Vad är det då för Gud som ger oss möjligheten att välja ont, skulle ateisten kunna säga. Fast då skulle vi kunna invända att ondskan gjorde sitt intåg när Adam och Eva blev förförda av ormen. Att ondskan finns i världen, det kan man inte lasta Gud för. Det är helt och hållet ormens fel. Och det stämmer ju att ormen, han lockade fram den första synden. Men återigen så var det ju Gud som skapade ormen. Och gjorde honom listigare än markens alla djur. Han hade inte behövt skapa ormen i så fall. Han hade inte behövt skapa änglarna. Han visste att en av dem skulle falla och bli Satan. Och sedan dra med sig hela människosläktet i sin synd. Om Gud visste om vilka de val de fallna änglarna och människorna skulle göra. Och vilka problem som det skulle leda till. Så hade han inte behövt skapa dem. Han är deras skapare. Han kunde ha format dem precis som han ville. Så det pekar fortfarande på att Gud på något vis bär på ett ansvar för att vi ser ondska i världen. Och i jakten på ett svar så leds vi allt närmare Gud. Vi kan inte få en fullgod förklaring för ondskans existens om vi stannar vid Satan. Eller vid Adam och Eva. Det finns alltid lager till som leder oss ett steg närmare Gud. Gud han har all makt. Och han är allsmäktig. Han är alltigenom god. Kan Gud hållas ansvarig för ondskan i världen? Vad säger Bibeln om den frågan? Och det finns bibeltexter att ta stöd på. Jag läser från 5 Mosebok kapitel 32, vers 39. Se nu, jag är Gud och det finns ingen Gud vid sidan av mig. Jag dödar och jag gör levande. Jag slår och jag helar. Ingen kan rädda ur min hand. Eller Jesaja kapitel 45, vers 5-7. Jag är Herren och det finns ingen annan. Utom mig finns ingen Gud. Jag spänner bältet om ditt liv fast du inte känner mig. För att man ska förstå både i öster och i väster att det inte finns någon utom mig. Jag är Herren och det finns ingen annan. Jag formar ljuset och skapar mörkret. Jag ger lycka och skapar olycka. Jag, Herren, gör allt detta. Och gång efter gång så ser vi att Gud han tar fullt ansvar för ondskans existens i världen. Han tar fullt ansvar för ondskans existens. Och det är inte samma sak som att han är initiativtagare till ondskan. Han tillåter ondskan. Han beviljar den. Men han är aldrig dess upphovsman. Gud är ljus och inget mörker bor i honom. Ondskan finns i världen för att Gud använder den i sina syften. Och vi kan se det tydligt om ni bläddrar med mig till Johannes kapitel 13. Vers 26. Och det är i startgroparna för den allra mest ondskefulla handling som världen har skådat. Korsfästelsen av Jesus. Johannes kapitel 13, vers 26. Vad är det som händer här? Jesus avslöjar Guds plan att en av lärjungarna ska förråda honom. Vem är det frågan om? Jesus svarade, det är han som får brödet som jag doppar. Han doppade sin brödbit och gav den till Judas, Simon Iskariots son. När Judas hade tagit brödet for Satan in i honom och Jesus sa till honom, det du gör det snart. Men ingen av dem som låg till bords förstod varför han sa så till honom. Judas hade hand om kassan och därför trodde några att Jesus sa åt honom att köpa något som de behövde till högtiden eller ge något till de fattiga. När han hade tagit brödet så gick han genast ut. Och det som vi ser det är Guds plan som utspelar sig på hans villkor. Allting sker efter hans rådslut. Och det är Jesus som ger startsignalen till Judas. Det är Jesus som sätter hjulen i rullning. Och Judas vet vad han ska göra. För det ligger i hans hjärta att förråda Jesus. Han behöver inga instruktioner. Det kommer honom helt naturligt. Men det som han gör, det ligger också helt i linje med Guds intentioner. Se vad som står i direkt anslutning i vers 31. När Judas hade gått sa Jesus, nu är människosonen förhärligad och Gud är förhärligad i honom. Människosonen är förhärligad. Nu har han satt igång Guds plan om att bli utlämnad, uppspikad och dödad. Att människosonen blir förhärligad, det följer direkt av att Judas sänds iväg för att göra sitt onda verk. Här ser vi hur Gud använder ondskan för att förhärliga sig själv. Det skulle inte ske utan ondskans existens. Och nu står Jesus redo att hämta hem en vidunderlig seger över Satan och alla mörka krafter. Han kommer triumfera över dem. Han kommer att friköpa sitt folk och genom sin död återförena dem med Gud. Han kommer bringa en evig rättfärdighet och salighet för dem genom att utgjuta sitt blod som en outsinlig källa av glädje och välsignelse för alla de som tror. Så vi ser att Gud kan vara helig och ren och fullkomligt god och på samma gång släppa fram synd. Det är så han vinner sin seger över synden och döden. Habakkuk, han vet inte om det här som kommer hända 600 år efter hans tid. Men Gud svarar Habakkuk genom att ge honom en syn som är en profetia om Messias. Och vi har den i vers 3 i andra kapitlet. Han, alltså Messias, han skyndar mot slutet och sviker inte. Om han dröjer så vänta på honom, för han kommer helt visst. Han uteblir inte. Och sedan så kommer det som är bokens centrala punkt, att den rättfärdiga ska leva genom sin tro. Och det handlar om att sätta sin tillit till Herren. Att återkommande förtrösta på honom och förlita sig på honom. Genom en sådan tro så ska den rättfärdiga leva. Och det är inte en tro som går att prestera fram. I vers 4 så säger han att den rättfärdiga ska leva av tro. Tro på vad då? Vers 5, att den stolte, den uppblåste, är berusad av vin. Och han predikar inte emot vin. Han säger inte att vin gör folk stolta. Men alkohol, det kan förändra ditt sätt att se på världen. Och i det här specifika fallet så har vinet bedragit den högmodige. Så han tror att han förtjänar mer, att hans aptit är förstärkt. Och att han kan samla på sig mer och mer. Och vad Gud säger är att de högmodiga som inte tänker rätt om sig själva, de är förgiftade av livets alkohol. Att de tänker att de bara kan ta och ta och ta, roffa åt sig, döda och förgöra. Att Gud inte ser, att Gud inte hör, att Gud inte dömer. Gud säger ve över dem. För allt som återstår är att deras synd kommer tillbaka till dem själva. Syndens bumerang-effekt. I Habakkuks tredje kapitel, nu kommer vi in på predikans tredje punkt, så har vi en bön som också är en lovsång eller något av en klagosalm. Det är en sång som ska framföras till stränga spel. Den bön som Habakkuk lägger fram i sitt egna namn, men som egentligen är en bön för hela Guds folk. Den bön som Habakkuk skriver för folket att lära sig. En psalm att bli sjungen gång efter gång när det förs bort i exil. Och vi vet inte om det någonsin använde bönen eller om det blev allmän guds eller inte. Men det är fullt möjligt att det var en psalm som de använde regelbundet när de var i Babylon, när de vände sig till Jerusalem för att kalla på Gud. I vers 2 så börjar bönen på det här sättet. Herre, jag har hört budskapet om dig och jag bävar. Herre, ge liv åt ditt verk i våra dagar. Låt det bli känt i vår tid. Tänk i din vrede på att förbarma dig. Och här har vi början av bönen. Och de här sista raderna i vers 2 är de svåra att tolka, svåra att översätta. Jag tror att vi kan komma närmare grundtexten med en översättning som den här. Herre, under ditt verk i våra dagar, ge liv åt honom. Eller Herre, under ditt verk i våra dagar, återupprätta honom. Och den sista raden, istället för låt det bli känt i vår tid, tänker din vrede på att förbarma dig, så tror jag det ska vara i vår tid, låt honom förstå i en självande tid att minnas barmhärtighet. Vad jag tror att Habakkuks bön handlar om här är att han bönfaller Herren. Herre, ge liv åt honom, återupprätta honom i vår tid. En man när du fullbordar det verk som du har gjort. Och det verk som nämns här i kapitel, det verk som nämns i bönen nämns också i kapitel 1, vers 5. Det är samma ord som används där. Det står, se er omkring bland hedna folken. Se och häpna. Jag häpna, för jag gör en gärning, ett verk i era dagar som ni inte kommer att tro när det berättas. Så ordet verk i kapitel 3 är samma ord som gärning i kapitel 1, vers 5. Jag gör någonting. Så Habakkuks bön är, Herre, när du gör denna gärning så kommer vara så otrolig, så underbar, som är så olikt allt annat vi någonsin hade kunnat föreställa oss. Så att även om vi hade kunnat se det, hade vi inte kunnat tro det. Herre, i denna tid, när du utför denna stora gärning, mitt under denna tid, gör så att den rättfärdige mannen får leva. Ge liv åt honom. Eller med andra ord, Herre, när du utför det verk som du har profeterat, mellan kaldernas ankomst och den dom som de bär med sig och den slutgiltiga domen som kommer drabba också dem som för fram din dom. Herre, under den här tiden, mellan de två domarna, mitt under din stora gärning, som jag aldrig skulle kunna förstå, aldrig upptäcka eller tro, även om du förklarar det för mig. Gör så att mannen som lever av tro, vars själ är ärlig i honom, får leva. Återupprätta honom, styrk honom, gör honom levande. Det går att förstå varför en sådan bön skulle betyda mycket för ett folk i exil. Ett folk som har klivit ut ur det förlovade landet. Bort från det land som Gud har utlovat. Bort från templet. Bort från förbundet. Bort från prästerna. Bort från profeterna. Och de blir hånade och förlöjligade av ett hedniskt folk. Habakkuk ber likt en pastor i en församling. Herre, är det att du gör denna stora gärning som får oss att bäva, som vi inte på något sätt kan greppa. Återupprätta den som sätter sin tilltro till dig. Ge liv åt honom. Styrk honom. Habakkuk fortsätter bönen genom kapitel 3 med att lyfta fram alla de tidigare erfarenheter som folket haft av Guds nåd. När han ledde Israel ut ur Egypten genom vildmarkerna till Kanaan, och där han så många gånger framträdde inför dem och han förbarmade sig över dem. Det är en bön för dem som befinner sig i fångenskap och som väntar på sin befrielse. Och som Habakkuk profeterade i det tidigare kapitlet, så vet de att befrielsen kommer. Han kommer. Och han ska inte dröja. När allt annat är borta från oss, så kommer alltid Gud att finnas kvar. Det skänker oss en glädje som alltid består. Och därför kan Habakkuk avsluta sin bok, och jag kan avsluta predikan med en triumferande glädje. Jag läser från vers 17. Fikonträdet blomstrar inte mer, och vinstocken ger ingen skörd. Olivträdets frukt slår fel och fälten ger ingen föda. Fåren rycks bort ur fållorna och ingen boskap finns i stallen. Men jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsningsgud. Herren Gud är min styrka. Han gör mina fötter som hjortens och låter mig gå fram över mina höjder. Amen.